Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen med till podcasten om valet 24. Valet har varit och vi har fortsatt efter det analysera läget, fundera tillsammans. Henrik Thorsson sitter här tillsammans med, hej på dig, Klaus Stolpe.
Ja, hejsan. Igen en gång.
Det verkar inte som vi någonsin får slut på saker och prata om det här valet i alla fall. Och det har varit intressant sista veckan. Vi har de här känsliga frågorna med politiken. Och i USA är det ju Thanksgiving den här veckan som kommer. Och där är man också funderad över det här, nämligen att prata politik. Det här att det är så uppdelat och att det är så känslomässigt och starkt. Och jag har varit med om det själv nu när liksom de här åsikterna ställs på sin spets bland bekanta och folk man känner och släkt och vänner och så här, att man kan inte förstå hur den ena har en sån uppfattning och man kan inte förstå hur den kan tycka att Biden är bra eller Trump är bra eller Harris är bra eller du vet det här. Och jag tycker, du har ju varit väldigt bra under vår tid när vi har pratat här, du var ganska noga med att vara rätt, signalera en objektivitet och vi har också haft frågan uppe liksom, men vad skulle du ge för råd, nu har vi inte Thanksgiving men det kommer ju helger här framöver om man ska sitta med familjen och prata om politik och hur, ja, USA kommer säkert upp och Musk och Trump och Biden och Harris och hela det här, hur ska man förhålla sig i vardagslivet för att inte förstöra familjelivet i helgen?
Ja, det där är en bra fråga nu. Jag tänker sådär karikerat så här är det ju ändå så att de värderingar som folk, gemene man, har här så är ju att de flesta ändå sympatiserar mera med demokraterna än republikanerna, så att risken är ju inte så lika stor här om vi håller oss till amerikansk politik. Men det är ju klart att om det är då någon som tycker väldigt mycket om Trump och man vet att någon annan tycker väldigt annorlunda, så det finns andra saker att diskutera. Eller liksom vad som helst, man kan ju faktiskt, det finns ju faktiskt ett alternativ att låta bli att diskutera politik om man har som minsta fingertoppskänsla, vilket då inte allihopa har, för att jag menar, om vi tänker oss inhemsk politik, vare sig vi talar om svensk eller finsk, så att klart det kan ju hetta till där också, men att oberoende, så det finns ju sån här saker som man nu kanske kan undvika om man vet med sig själv att det här brukar inte sluta bra, så att liksom varför ska man komma på tjafsa om det då? Man kan liksom ta det på tu man hand med den som man har väldigt olika åsikt med. Men att jag vet ju att det här som du är inne på, att i USA är det ju väldigt känsligt, att så att där är ju nog sån här frågespalter och sånt, att folk skickar till någon sån där kära Lisa Asklund eller vad hon heter, den där legendariska Hemmets Journal eller något liknande, att nu ska vi ha julmiddag, att hur ska vi göra nu då, så.
Men det, nej, men du företräder lite, jag tror Nancy Reagan som sa att man ska säga nej, alltså inte diskutera politik vid matbordet. Och du var ju med om, du var ju dels i en chatt på Vasabladet och sen i någon slags forum där det var lite sådana här känsliga frågor uppe, och sen satt du själv på någon sån här forum för egen del och skulle hjälpa folk som hade lite kämpigt med den här, ja, som var besvikna. Alltså två exempel också från dig som touchar till det här.
Jo. Så att det var ju inte en släktmiddag förstås. Utan jag satt vid datorn och så fick folk fråga. Vissa blev ledsnade för att inte man sa det som de ville att man skulle säga. Till exempel att jag hade, var någon som frågat varför, eller den formuleringen att varför skriver ni bara elakt om Donald Trump, och som sådär, vem är ni?
Ja, just.
Och så förklarade jag att ja, men att om, att nu tror jag väl rätt säker på att om demokraterna skulle ha då en en det här en kandidat som tumlar om i sänghalmen då, då fru, eller har tumlat om i sänghalmen med någon, vad heter det, inte prostituerad, utan porrskådis då frun var på BB och födde barn och räknade upp vissa andra saker. Och så tog jag bland annat med att, att då han sagt att Liz Cheney borde ställas inför en exekutionspluton och stirra in i bösspiporna. Ja, det hade han ju inte sagt då. Och så skickade de den där länken åt mig och så såg jag det. Och det var ju precis vad han sa. Jo, men det var taget ur sitt sammanhang. Mm. Nej, det skulle bara exemplifiera. Jo, men det oaktat. Så han sagt det.
Mm.
Man måste dra till med sådana exempel. Och sedan så var det igen i något sådant forum då för, ja, hur ska jag uttrycka saken, jättereligiösa, var man tog upp det där också. Att jag, Klaus Stolpe, tror på alla lögner som sägs. Och så var det någon som i all vänlighet hade tipsat mig om det. Så jag gick dit och förklarade. Men att inte var det som, jag sa ju att, men jag bara sa vad han sa. Han måste stå för vad han säger.
Mm, ja, ja.
Ja, men det var vinklat och dittan och datan. Så att det liksom, du når ju inte fram heller.
Mm, ja, det är ju så. Och, nej, men det är lite, det upprör så mycket känslor att det är så svårt att lägga det vid sidan. Särskilt om det är då kanske familj och släkt eller vänner. Det var inte det i ditt fall. Men det blir ju att man blir så förargad så man vill prata om det där. Men ja, det var väl Eleanor Roosevelt kanske som sa det, att man ska i sådana här fall undvika att det är inte liksom att prata om människor, utan man ska prata om idéer hellre. Att det är liksom försöka i så fall, om man diskuterar, prata om idéerna men inte om vad människor har gjort eller Trump gjorde eller Musk gjorde. Och det här med konspirationsteorier och hela hur de fungerar är rätt intressant. Och att den här retoriken från Trump-lägret är ju ofta liksom generaliserande och man säger att alla, och det är väldigt amerikanskt också tror jag, samtidigt som det andra lägret då är kanske lite politiskt korrekt och på så vis censurerar sig utifrån en annan aspekt. Men nu var det ju just Musk och den där din vän Ramaswamy,
ja.
Säger din vän, som var i Wall Street Journal och hade en liksom opinion, det var ju en åsiktsartikel då liksom, men de ska ju beskriva vad de ska göra och den är ju otroligt generaliserande och den tar fasta på sanningar som inte bevisas och den säger alla regler är fel eller du vet byråkratin är fel. Den är så generaliserande, precis så där som man tycker oj vad skönt, de förenklar för oss, fast egentligen, vi får se när de börjar i sin, som du brukar påpeka, inte departement utan sin lilla arbetsgrupp, konsultgrupp, så kommer de ju att möta sand i spåret, för så där är enkelt är det ju inte. Så det är just det här att förenkla, det är ju det man blir så upprörd över också om man tycker att irriterad på den sidan så att säga.
Ja, speciellt ifall man då upplever att man har en viss insyn i att liksom sån här, kallar det då byråkrati eller förvaltning eller vad som helst, så att inte det är sådär bara att stryka ett streck att nu skippar vi det här, alltså att det,
nej.
Världen är inte så enkel helt enkelt, så att och redan att de går ut och kallar det för Department of Government, vad det nu är, efficiency eller någonting sånt, så redan det är ju, det är alltså det där som förkortas DOGE, D-O-G-E med stora bokstäver ifall folk har stött på det där, så att det är ju det tror ju folk att det är ett ministerium och det är, så att redan där är man ju ut på en is som är både hal och tunn, tycker jag.
Jo.
Det blir ju intressant att se om det där leder till någonting, för en sån som Musk så är ju, var även Ramaswamy van att få sin vilja igenom, för att de är liksom verksamma inom privata sektorn var de är huvudägare och då har du en stor frihet, men att där så misstänker jag nog att de kan stöta på patrull på ett sätt som de inte har förväntat sig överhuvudtaget. Så det kan ju liksom sluta med en smäll. Jag kan se framför mig, jag är ingen spågumma, men att kan ju tänka sig att de 1-3 avgår i protest mot att vi ville ju nog minsann.
Mm, ja,
de andra bara, jag menar det är inte, det här låter det som jag skulle sitta och hoppas på, det är inte det frågan om, men att man Det är knappast allt för långsökt att tänka sig att det är så som det kommer att sluta sedan liksom med snäll och smällda dörrar och stora gester och allt sånt, och politiken är rutten och De är big machine in Washington och det är deep state och dittan och datan.
Men det finns ju, alltså det där har man sett förr när någon konsult kommer in och ska, allt ska bli bra. Så det är ju mycket mer komplicerat, jag håller med dig, jag tror också det. Men tanke på att också många regler, de klagar ju, nu skickar jag dig artikeln men tyvärr skickar jag bara en sida av den. Så du ska få hela sen, men jag gjorde miss, så du har inte fått se hela. Men det är ju bland annat att de här små reglerna, alltså vi kallar ju det förordningar och sånt i Sverige. Där det är ju inte riksdagen som beslutar om dem. Det är inte lagar. Nej. Utan det är andra regler som kan, till och med rekommendationer eller regler som myndigheter kan bestämma om. Det är de också de angriper ganska mycket. Och då, de tänker ju inte på att det finns också goda regler. Det är klart att alla tycker det är dåligt med för mycket regler och byråkrater som inte gör någon nytta. Såklart, ingen tycker det är bra. Det är det de spelar på. Men det finns ju också viktiga saker, eller hur, i förvaltningen som är väldigt viktiga för demokratin.
Jo, alltså grejen är det att byråkrati ibland, mycket, klart man är förbannad om man hamnar och fyller i blanketter som man tycker är onödiga och sånt, men att de finns ju, hoppas jag, där av någon orsak. Det är ju liksom till för att det ska förhindra godtycke, om inte annat, alltså att folk ska att lika regler för alla och så vidare och så vidare. Så jag menar, tar man bort en massa regler och förordningar, så vad finns kvar då?
Nej, visst. Jag har stiftat lite bekantskap med byråkratin i USA. Nu var det många år sedan. Men det var ju jag noterade ju att vi är ju i Norden, om jag jämför, mycket bättre experter på byråkrati. Vi har gjort byråkratin bra, till exempel i Sverige och Finland också. Har ju, Skatteverket var ju väldigt segt för 25 år sedan. Och hade ju en upprustning där de gjorde sig liksom, de tog hand om sina skattebetalare på ett annat sätt. Och jag tycker att finska Skatteverket hade gjort samma. Men där USA var långt efter. Alltså det var, ja, byråkratin fungerade inte, för det är inte ett byråkratiskt land. Så jag vet att det finns problem. Men det betyder ju inte att det inte finns också ett rättsskydd och allt möjligt. Och det låter ju som all byråkrati är fel och så. Du har en poäng. Men sen är det ju, de skriver artikeln också att vi måste ju tänka på de som blir uppsagda. För det ska ju bli, alla ska ju bli uppsagda ungefär, verkar det som. Och då ska vi, de ska behandlas med respekt och hjälpas när de forslas över till den privata sektorn. Så att det är liksom tanken att alla de här människorna ska få jobb då i den privata sektorn, för den är så fin. Det är liksom,
ja, dream on.
Ja, man tänker på strejker som pågår nu med Tesla och allting. Förresten, på tal om det ena, vi ska prata om nya ministrar, nya andra saker, inte så mycket kanske Musk och dem idag, men du ska berätta lite om dina tankar. Men först, vet du vad Tesla-bilen har börjat kallas i Sverige?
Ja, det var något sådant halvbarnsligt.
Trampbil.
Ja, Trampbil, det var det nog.
Ja, alla vet det, jag hörde det just, så att okej.
Okay. Jag snappade upp det, en sån här Facebook-flöde.
Ja, du ska, ja, sociala medier är ett väldigt, väldigt bra sån här för konspirationsteorier och alla möjliga åsikter. Så man ska nog följa det, men man ska vara vaksam. Nå, i alla fall, till det som har hänt. Det har varit ministrar, verkligen, han har legat med gasen i botten i sin Trump-bil, Trump själv, och kört igång, sprutat ut namn nu redan tidigt här. Och flera lite konstiga namn, och en har hoppat av så länge. Och vad är dina tankar om den här sprutandet av namn? Vi tog ju upp lite förra veckan, men vad tänker du?
Ja, det var inte så lite som vi tog upp förra veckan, för att det kom så mycket att det sker ju spektakulära saker och man tror att det ska vara lugnt helt enkelt. Och den som, en av dem som vi talar om, så har ju redan då tackat för sig, alltså Matt Gaetz, alltså han som Trump ville ha som justitieminister, för han kom ju fram till att det var ju flera av de republikanska senatorerna som sa att de kommer inte att godkänna honom helt enkelt.
Så ja, det
är klart att han får, fast de sitter då på 53 röster mot 47, kommer att sitta då den nya senaten sammanträda, men att det var redan fyra som sa att de aldrig lider för att godkänna honom. Och då kunde man ju tänka sig att kanske fanns 10-20 till som tänkte likadant. Men han tog ju då självmant då sin Mats ur skolan och... Alltså det handlar ju om en kar som han nu påvisar intresse för hyfsat unga damer och sånt. Det var tydligen inte något som störde Trump, men tydligen tillräckligt många inom deras eget parti som tyckte att det kunde vara cool med en justitieminister som inte har allt för mycket underligt i bagage. Men det som var intressant som har hänt sedan dess, så är ju att spekulationen är, han är från Florida, den här karen.
Mm, just det.
Och, att han skulle försöka bli vald till guvernör i Florida om 2 år.
Ah.
Och då tycker man att ja, men, det är väl skillnad på liksom olika politisk kultur, för att det här, hur konstigt det låter, så räknar då en del med att det som nu har hänt så har svängt till hans fördel. Mm. Det vill säga att han kan peka på att jag är så duktig så att till och med självaste Trump ville ha mig som justitieminister. Mm. Men det var ju en del andra som ställde till bråk. Mm. Här skulle man kunna tycka att någon som liksom är på tapeten att bli justitieminister men anses vara oduglig, så att det ska vara slut på den politiska karriären eller någonting sånt. Men här kan det vara
en start egentligen.
Ja, men precis. Alltså att den här politikens logik så känns inte alltid 100% logisk, kort och gott. Sedan kan vi också konstatera att den här nya förslaget till justitieminister, som jag säger hon för den kvinna, hon är också från Florida. Pamela Bondi, alltså det är en sån här högt uppsatt jurist som väl är en sån här riktigt väldigt Trump-trogen person. Och jag snokar lite i vad det där var för en. Hon har ju en lite märklig skandal bakom sig. Jag vill understryka att det här är 11 år gammalt, så att det är taskigt att ta upp det. Men att det var någon valkampanj för, alltså i början på 2010-talet, så skulle hon ha en sån här kampanjippo, men så kolliderade rent tidsmässigt med en sån ganska uppmärksammad avrättning i Florida.
Jaha,
okay. Hon alltså då försökt förmå den här dåvarande guvernören i Florida att flytta den där avrättningen rent tidsmässigt. Inte alltså att få den här fången benådad eller någonting sånt, för att hon ska sitta några förmildrande omständigheter, att helt enkelt flytta avrättningen så det skulle passa hennes kalender. Och det låter som milt sagt cyniskt, att men herregud, ska de gasa ihjäl den där, eller vad man nu tar livet av den med i Florida giftspruta kanske, men att det passar ju inte, för då får jag ju mindre tid på tv-nyheterna för mitt kampanjjippo. Till saken hör alltså att det är 11 år sedan. Hon insåg ju själv sen att sådär kan man ju inte göra, så att hon blev fartblind och bad om ursäkt för den där saken.
Aha, det var så till och med.
Okay. Jo, det gjorde han. Och det tycker jag är skäl att nämna i ett sånt här sammanhang. Men det var lite makabert i alla fall. Men på tal om kvinnor på höga poster i USA, så en sån här väldigt intressant grej tycker jag, och kanske det är väl många andra som tycker det också. Mm. Men jag har sett det i nyheterna här. Men det är ju att nu har ju då den första transkvinnan tagit plats i USA:s representanthus.
Just det, precis. Men
en annan könsbytare helt enkelt. Mm. Som då heter Sarah McBride, vad hen har hett tidigare vet jag inte, men att det är en från Delaware. Och sen en grej här, att det jag läste om henne, så jag kollade inte ens vilket parti hon hörde till, för jag var liksom så säker på att hon hörde till Demokraterna, vilket hon också gjorde, men att det var först då jag hade läst artikeln så tänkte jag att men stod det liksom ens vilket parti hon var från? Men att, och det gjorde det, men jag missade vid första genomläsning, för att det var så självklart för mig att en republikan kan det ju inte vara. Mm. Och sedan, och vad händer sen? Då blev det ett kacklande om vilken toalett hon ska använda.
Ja, just.
Representanthuset, för att den här talmannen Mike Johnson, av alla, vad har han med den saken att göra, tycker jag. Jag tycker ganska mycket. För han menar att hon inte skulle använda damtoan.
Ja, just det. Nej.
Och det här, för enligt honom så var hon inte en kvinna. Men att det där skötte hon. Jag vet ju inte någonting om den där människan annars, om hon är skicklig politiker eller vad det är. Men att hon skötte det väldigt smidigt, för hon har inte kommit till Washington D.C. för att gräla om toaletter.
Nej.
Men att hon är tacksam om hon kan bli anvisad vart hon får gå. I alla fall. Hon är liksom nöjd bara hon får gå någonstans. Vilket man ju kan tänka sig att det är ganska praktiskt. Men att hon konstaterar bara att jag tänker inte ens uttala mig om det här, för att jag vill fokusera på min delstat. Hon är från Delaware, alltså en sån där litet ställe där uppe i nordost. Och sedan på vilket sätt hon kan göra livet lättare för USA:s familj, för att det tycker hon är viktigare än var hon ska pissa helt enkelt.
Mm, just det.
Hon skötte det snyggt och hon fick ju, antar jag, väldigt mycket goodwill för det. Skulle ha varit icke-trans, men jag menar, hur många kan jag räkna upp namnet på i representanthuset? Det är inte speciellt många, även om jag sitter och uttalar mig i poddar och annat, men att så pass nördig är ju inte så jag kan memorera namnen på alla de där 435, utan det är ju någon enstaka man vet namnet på. Men nu vet vi ju namnet på Sarah McBride i alla fall.
Ja, precis. Okej. Nej, det var en stor... hon löste det bra. Det var väldigt mycket pratande där. Sen kom andra saker fram förstås som tog fokus efter det. Men vi har ju pratat lite grann om siffrorna förut också efteråt. Och det kom ju, det var egentligen nu då förra veckan som det kom mer säkert vad som har hänt. Och det är ju helt tydligt att inte var det någon landslide för Trump egentligen på det vis man har... om det har tutats ut, men sen vad jag förstår i vissa lägen, alltså vissa röstgrupper, så är det överraskande framgång för honom och överraskande tillbakagång. Men det stora är ju fortfarande, även om det är mycket mindre nu än vi pratade förut, det är ju att demokraterna har ju tappat så många röster att folk har varit hemma och inte röstat på någon. Alltså det är röster som har försvunnit liksom. Och...
Jo, alltså republikanerna, så eller om vi fokuserar på presidentvalet, så ju, Trump har ungefär lika mycket röster som förra gången. Mm. Att det är Harris som har mindre än vad Biden hade. Och...
Ja, det är den stora rörelsen. Även om Trump har lite mer än förra gången, så är det fortfarande marginellt i jämförelse med den förlusten.
Det är rätt marginellt. Och det är ju förstås då ofta de här vågmästa delstaterna som vi är inne på. Mm. Det där är ju för övrigt ett av de mer utmanande orden på finska.
Ja, just
det. Alltså det har ju tre steg, bokstaven A kommer tre gånger efter varann helt enkelt. Vankieli och Savaltiot. Jag hamnade och övade på det för jag skulle intervjua i radio nämligen.
Ja, just det.
Det är inte så ologiskt om det låter det vaka i våg, men att då blir det genitiv form helt enkelt. Bla, 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 bla. Nog med finsk grammatik, för att jag är sämst i världen på finsk grammatik.
Ja, det tror jag väl inte kanske, men...
Om man lite repeterar bara, så att Trump behövde ju inte liksom nå ut i en massa färger eller kvinnor i storstadsområden, lika lite som Harris behövde bekymra sig om hillbillies i Oklahoma, för att i liksom 43 delstater så visste man ju förväg rätt säkert vem som kommer att vinna. Mm. Och så blev det ju också. Men också i de där 28 stående hade ju de flesta redan bestämt sig långt i förväg. Mm. Och det var ju en rätt liten grupp av människor som man försökte nå fram till, och men det intressanta var ju då att Trump vann i alla 7. Och än en gång så missade ju de här gallupmakarna med att det var tydligen en del som inte ville säga att de röstar på Trump och de blir tillfrågade. Mm. Jag menar, det handlar ju slutändan om 50 000 röstar i Wisconsin och 100 000 i Pennsylvania och 100 000 i Michigan. Så en kvarts miljon, det är massor av människor, men att det är ju liksom inte den här landslide victory som det har framställts som helt enkelt.
Nej, okej.
Okay. Och då kommer vi in på det där med, det är ju, Harris fick så få röster jämfört med vad Biden fick då tidigare. Mm. Och det gällde ju uppenbarligen, om vi kollar på enskilda grupper, så är det alltså orter där Hispanics är ganska många. Det är tydligen då inte så populärt med en kvinnlig kandidat i dem själv. Och det här med att hon försökte ju, inget fel i det, anspela på att hon hörde till den här, att hon inte själv var vit heller, men eftersom, jag menar, hon hade ju inte den här spansktalande bakgrunden, så det är liksom ingen bevekelsegrund för dem. Och då blir det ju så att det var Nevada och Arizona som var de två vågmästa delstater där det svängde som mest i Trumps fördel jämfört fyra år sedan. Och för att nu repetera, det där är ju två delstater var det faktiskt finns gott om spansktalande.
Ja, just det. Är det så? Ja, just det.
Mm. Ja. Men att det där är ju, kan man ju spinna vidare på också, för att jag fick ju lite underliga pikar då jag skulle uttala mig om det här i ett sammanhang, för att Det är sånt att, ja men förstår du inte att folk röstar som individer och inte som grupp? Och
Ja,
så,
just det.
jo, det förstår jag. Jag trodde ju liksom att alla fattar sånt här. Men vi talar ju ändå om trender och mönster. Ingen har ju någonsin sagt att alla Hispanics röstar på Biden förra gången och på Trump nu, eller att alla färgade män röstar på ett visst sätt. Jag försökte förklara det och då blev svaret att mina argument är onödiga. No, ja. Men det handlar ju liksom om trender, om mönster. Om, vi säger nu svarta män, att det är det här 13% av dem röstar på Trump förra gången och det är 20 eller 25% som gör det följande gång. Så det är en förskjutning som jag tycker att är intressant. Mm. De flesta färgade män röstar fortsättningsvis på demokraterna, men redan om en viss grupp, en viss andel stannar hemma och så vidare, så då kantrar det åt ett visst håll. Men liksom jag blir bara förvånad över att man måste ha en sån där diskussion, att det är som ganska självklart för mig att det är ett trendar och mönster utan att någon behöver komma att ja, men folk röstar som individer och inte som grupp. Det vet väl allihopa, inte går vi ut som en skock till valbåset tillsammans.
Men jag menar det här med en som vi kan tycka gammaldags mans- och kvinnoroll. Det, jag tror att det är ett också bra argument vad det gäller faktiskt en grupp som kommer kanske från Sydamerika och så vidare. Och det kan jag ha fel, men jag tror faktiskt att det har en betydelse, att det är ett riktigt resonemang.
Nej, men precis. Att vi, igen är det att vi hittar det. Det är egentligen en del av det där som jag sa tidigare. Att det liksom finns viss kultur i en grupp. Det betyder inte att alla röstar likadant.
Nej.
Att ändå att man ser, kan säga vissa mönster och ibland ändras de där mönstren. Och i det här fallet så kan jag ju också, jag tror jag har varit in på det här tidigare, kanske flera gånger till och med, men att jag tror ju att det kan ta ganska länge för en åtta av de dominerande partierna lanserar en kvinnlig presidentkandidat nästa gång.
Det är liksom en bränd bro på ett vis som du har beskrivit.
Ja, precis. Det. Inte för all framtid. Jag tror att USA kommer att få en kvinnlig president, men jag tror inte att det sker om 4 år. Mm. Jag tror inte att det sker om 8 år nödvändigtvis. Och jag kan ha fel, men vi sitter ju och spekulerar här. Vi har ju inte något.
Men det är ju det som är motigt för den som tycker att Harris och sådan politik är ju ute efter att göra världen bättre, en plats för alla, öppna, mångfald. De här goda värdena som hon står för, det är det som är så motigt, att det har ingen chans i ett land som USA där det handlar om att skära ner byråkrati och sänka matpriset och hitta business och alla ska jobba privat. Det är liksom det är som två olika race.
De som vill satsa på det här med liksom en bättre värld och så vidare, så att de går ju inte att rösta på Trump i alla fall.
Nej. Och det är lite att man skramlar i det boet som man redan har. Att det blir,
men precis. Liksom att om man fortsätter att tjata om det där så då liksom då vinner du inte över några nya. Du kanske galvaniserar de du har. Mm. Men att de som är mest bekymrade för matpriser så de kanske... De kanske vill höra någonting annat. Så att liksom, kör du för, det var därför jag tog det här liksom, avsiktligt barnsliga exemplet med minigolf. Att det, du liksom, det är inte så många, du får inte så mycket nya röstar av det.
Nej. Och det Carville har rätt, att det handlar ju om makt. Först när du har makt kan du förändra världen. Och du måste få makten och därför måste du vinna. Och du kan inte vinna med de där mjuka värdena. Liksom, utan du måste...
Inte enbart.
Nej, i alla fall inte i det här läget. Och Trump är smart på det viset. Han lyckades faktiskt på det viset.
Ja, men alltså, ändå med det där valsystemet är ju fascinerande på många sätt. Så att en sån här infallsvinkel, jag har ju kommenterat det många gånger att de har si och så många elektorsröster, men att det var en detalj här som jag tyckte att det här är ganska pedagogiskt, eller vad vi ska säga, att de är ju väldigt olika i storlek och Kalifornien har då 39 miljoner invånare grovt taget. Om man då tar och kollar de minsta delstaterna, att hur många ska man räkna med innan man kommer upp i motsvarande folkmängd? Det är alltså de 22 minsta De 22 minsta delstaterna har samma folkmängd totalt sett som vad Kalifornien har ensamt, alltså strax under 40 miljoner. Men det där 22 så har 95 elektorsröster totalt.
Just det.
Kalifornien har 54, så de har nästan dubbelt mera. Och då kan man ju förstås peka på att Kalifornien är ju ändå viktigare, för att den som vinner där, det är ju alltså en demokrat som vinner där, så får ju 54, även om segern är knapp, men att även om de republikanerna dominerar de små delstaterna så vinner de ju förstås inte precis alla. Så det jämnar ut sig. Och det gör det väl i och för sig, så att inte tror jag väl att det rent valmatematiskt nödvändigtvis måste vara ett så stort problem.
Mm.
Men det här, redan att man diskuterar en sån här sak, så visar ju att det är något konstigt med hela valsystemet. Okej, det sig som en logisk grej då konstitutionen skrevs för 237 år sedan, och då är det inte så där bara att ändra på den där saken, men att liksom att du liksom sitter och diskuterar att liksom hur många är det rättvist att Kalifornien har 54, och är det, hur många då ska de där 22 minst, så att liksom skulle du skippa min poäng här är att skulle de ha någon slags normalt valsystem så ska man ju inte behöva snacka om den här saken helt enkelt.
För nej, det finns
det ju, den där diskussionen, så finns ju inte i något annat land.
Nej, alldeles riktigt. Men i alla fall, det där borde vi kunna ta upp någon gång. Det vore intressant att se utifrån USA vad man kan prata om andra system vid tillfälle. Men vi ska avrunda, och den sista frågan bara snabbt, det är ju att tydligen har ju Trump gått ut med någon form av prognos för sina tariffer nu. Det var Mexiko, Kanada. Och sen ytterligare mot Kina, och börserna reagerade här de senaste dagarna och så vidare på det. Är det liksom, börjar han genomföra sin politik redan nu, eller har han något smart drag? Varför säger han det nu då? Påverkar börserna innan han ens har tillträtt? Vad tror du?
Vad ska vi nu säga? Han har ju ett liksom kroniskt behov av uppmärksamhet helt enkelt.
Ja, precis. Det.
Och i och för sig, det där var ju kanske elakt sagt, men att han vet ju ändå att han ska bli president, och han är ivrig och så vidare, så att det är ju klart han har rätt att komma med sina utspel, och det har vi ju sett redan med de här ministerutnämningarna, att de har varit då väldigt spektakulära och på ett sätt som jag nu inte riktigt trodde att skulle bli så där mycket uppmärksamhet om det där, vet du, tre.
Men liksom, åtminstone i Mexiko kan man ju förstå vad han tänker, att han vill att de ska hålla sina människor, medborgare, hemma helt enkelt.
Ja, det.
Men att vi får se hur det påverkar, och det blir spännande att fortsätta diskussionen. Möjligtvis så händer det inte lika mycket nu framöver, fram till han blir president, men vi får se, man vet aldrig. Tack för idag, Klaus Stolpe.
Tack ska du ha.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.